Hej och välkomna till Vänta på katastrofen. Jag heter Carl Efraim Zachary Wahlström. Det här är en podcast om hemberedskap och småbruk, får man väl säga. Med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hallå Kalle.
Hallå, eller? Man glömmer liksom bort det där med att du kommer från Göteborg ibland. Sen har man din röst och då
lite Göteborg. Min pappas släkt är ju därifrån och jag hade ju, när jag lärde mig prata var det inte långt ifrån Göteborg. Det var Gråbo.
Essas bästa kompis, hennes pappa kom från Småland. Så hon pratar liksom halvsmåländska, fast hon aldrig har bott där. Det är ganska kul.
Mm. Ja, även om man inte kan tro det, så lärde jag mig ju cykla på tvåhjuling innan jag pratade ordentligt.
What?
Alltså, jag var ju ganska gammal när jag lärde mig att prata.
Du Patrik, nu när du nämner cykla, då vill jag att du berättar om riskerna med att cykla.
Jaha. Jo, men alltså, just det.
Vi pratade ju förra veckan, eller om det var veckan innan, om konservering. Och om du, som vi, har en podcast där du tänker prata om konservering, tänk efter en och två gånger innan du gör det. Det är nämligen ett område där det finns människor som, ska säga, brinner för konservering. Och de är också väldigt noga med att konservering inte är för alla, utan det är någonting för människor som är medlemmar i Facebookgrupperna som har med konservering att göra. Därför konservering är dödligt! Nej, men det här är ju liksom dykt upp förut. Vi har ju hållit på och pratat om konservering, jag tror kanske i tv-programmet också.
Ja, men det är fascinerande just att, alltså, du vet att går du en trappa kan du ramla och trilla ner, va?
Ja, men kom ihåg och säg det då om du pratar om att gå trappor, Patrik. Du är galen. Tänk på att många som lyssnar.
Nej, men grejen är så här. Jag ska, alltså, det är ju psykologi på något sätt, va? Att det ska skapas en exklusivitet, va?
Mm. På engelska säger man gatekeeping.
Jag känner alltså bara
att man ska hålla folk borta från sin grej.
Fylla tomrum, känns det som.
Ja.
Genom att skapa något. Det sker ju på flera områden. Alltså, det är ju på olika sätt då, men just det här med konservering är ju ett sånt ställe, va. Mm. Alltså, och grejen är så här. Jag har ju hållit på med biodling i, som ett av mina 10-årsprojekt.
Mm.
Och jag har ju jobbat mycket på internet. Framförallt i Facebookgrupp där då, va.
Mm.
Alltså, vi har ju en kategori människor med som, om vi tar parallellen till bin då, aldrig har haft bin. Men de har suttit på biodlingsforum, är väldigt fascinerade av bin och liksom studerat och löst och läst och diskuterat allting, va. Mm. Och vet precis hur allt ska vara.
Mm.
Jag misstänker att, jag har aldrig varit på de här konserveringsforerna, men jag misstänker att de kan finnas där också faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså, det är, ja, det är så.
Det är samma typ av människor som alltid har varit rädda, som oroliga över min rygg när jag kör marklyft.
Ja.
Som kanske inte tränar så mycket själva, men som tycker att det är jättefarligt att lyfta tungt.
Ja, precis. Nej, jag gjorde ju sen när det gäller biodlingen då att, för det är ju ett bekymmer också om du har, speciellt jag som håller kurser då, och så har jag tagit fram ett skötselsystem för nybörjare. För jag upptäckte ganska tidigt så här, alltså jag har ju ändå hållit på i 45 år och varit väldigt fascinerad av bin, så jag har lärt mig lite om dem då, va? Och när man ställer en fråga till mig, ja, alltså det kan vara en ja-nej-fråga. Men alltså, saker beror ju på, och det finns kontexter, och ja, du vet, det tar i alla fall en kvart, 20 minuter.
Ja.
Ja, och de är ju bara mer förvirrade efteråt nästan många gånger.
Mm.
Nej, men jag insåg tidigt, jag måste ta fram ett skötselsystem så att de har något att utgå ifrån efterhand som de bygger, och vara tydlig med att det här är en karta. Och när verkligheten och kartan inte stämmer överens, då är det verkligheten som gäller. Och att det här är ett sätt, och det går att göra på många, många olika sätt, men att det är ett sätt för att ni ska ha något att utgå ifrån. Alltså, var börjar jag typ, va? Och så utgår det från binas årsrytm. Men, du vet, då ställer ju de frågor och sånt där. Och då får de ju 14 olika svar. Där, i forumet dessutom då. Och då gjorde jag helt enkelt så att jag gjorde ett eget supportforum till mina kunder. Där de kan gå in, läsa. Det blev en frågor och svar i princip. Och där är det inget diskussionsforum, utan det är jag, den som är nyfiken på vad jag ska svara. Vill man diskutera så finns det en uppsjö av forum då. Man frågar mig. Man kan diskutera med mig. Men det var just för att folk inte skulle få den här förvirringen då, va?
Ja.
Så fick jag lösa det där då. Men just det här med, det är vissa grejer som triggar folk även där då, va?
Vadå till exempel?
Nej, jag kommer inte ihåg, men du måste göra på ett visst sätt.
Mm.
Ja. Och vi fick ju en fråga om det, så jag tycker du kan ta upp den i samband med det här också.
Vilken fråga var det?
Vilken fråga var det, Kalle? Det är den som är längst upp bland alla frågor. Ida Karlsson, konserveringstankar. Jag blev livrädd, började med.
Ja, men jag har inte fått det inte i den. Här kommer lite reklam medan vi letar efter rätt mejl.
Ja!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nu är vi tillbaka. För er som är less på reklamen, vi håller på att jobba på det här med en prenumerationstjänst så ni ska slippa den. Men jag fastnade lite på att jag måste skriva någon slags text. Och det som det. Men vi jobbar på.
Mm.
Ja, det är uppenbart att det är väldigt många människor som bryr sig väldigt, väldigt mycket om konservering och tycker att det är deras och noga. Och det här har ju då skrämt upp vissa av våra lyssnare och följare. Bland annat Ida Karlsson har mejlat. Hon skriver så här. Jag har två frågor om kokkonservering. Jag blev livrädd för att konservera tomater när jag googlade och läste på Facebook. Jag såg Kalles video när han gjorde vanlig jävla tomatsås. Tänkte jag, så ska jag göra. Men så efter att ha skrivit i en grupp på Facebook blev jag idiotförklarad av anledningarna. Botulism! Konservera inte med skal på. Man måste göra riktig marinara sås, annars blir det en bäsk, etc. Så nu undrar jag, är jag helt knäpp om jag slängt in tomaterna i ugnen, sen mixat dem och slängt ner dem i mina dyra weckburkar. Weck. Och sen konserverat. Jag kan lyfta locket utan att det släpper. Enligt Facebook är det bara att slänga.
Kalle, ja. Du gör skitsås, du. Att du inte skäms.
Att jag inte skäms. Det är helt sjukt. Jag ska säga då, det här med skalen på. När man köper konserverade tomater i butik, då är ju de utan skal. Den processen kan man ju det kan man göra genom att koka tomaterna först och sen peta bort skalet. Men det skiter jag i. För att jag tycker att det är för jobbigt. Så att jag mixar istället. Och det går jättebra. Det blir inte bäst. Det blir toppen. Så...
Alltså anledningen med skalen där, Kalle, det är ju egentligen att historiskt har man ju gjort så, för man har inte haft de här fina mixerstavarna och mixerburkarna som vi har nu för tiden, utan det har alltid blivit, vet du, de här skalbitarna.
Ja.
Så rullar ihop sig och så vidare.
Om ja, de är inte så goda. De är liksom
nej,
lite
de är besvärliga på något sätt, va. Men mixar du? Det där kunde man lösa om man ville ha med skalen genom att skala. Och sen torka skalen. Och så mosade man dem. Alltså pulveriserade de torkade skalen och la i nästa batch, va.
Okej.
Okay. Alltså det är ju saker... Alltså jag har en parallell. Vi pratade ju biodling lite förut. Och det är så här. En grej, du frågade om en grej. Nej, men alltså du vet att man måste ympa honung. Annars blir den bara grovkristalliserad.
Mm.
Och det där med ympningen var alltså att man la i väldigt finkristalliserad honung i en större mängd. Ympade in fina kristaller. Det där kom på 90-talet.
Okej.
Okay. Och det var ju ett rationellt sätt att snabbt kristallisera. Framförallt när det började bli mer och större yrkesbiodlingar då, va. Och det där...
Ja. Var det också på 90-talet man började med honung, eller?
Ja, och innan det så hade man bara sån här grusig, grovkristalliserad honung.
Man hade inte ens honung, man hade inte kommit på den.
Nej, men det blir liksom så här att... exakt. Det är väl ett av de äldsta livsmedlen som finns. Nej, men liksom du vet, det blir så här att det ändras efter vägen, va? Och till slut när de utbildar de unga på biodlingskurserna så säger de så. Alltså innan det här med ympningen, då rörde man honungen.
Mm.
Och konsten där, det var att för när du rör honungen då, när det blir mer och mer kristaller, det är ju egentligen ut som sirap när den är nyskördad. Mm. Men sen bildas kristaller.
Mm.
Och så blir det det här som är affären då, som har kristallstruktur då. Och när du
när rör... honungen är ny så är den ju som... Som flytande honung, alltså rinnig.
Ja, som sirap i princip.
Ja, eller flytande honung kan man säga också.
Ja, exakt. Sirap är som flytande honung. Exakt. Ja. Nej, men ja. I alla fall, när du rör, då slår du sönder kristallerna, va?
Mm.
Så det blir de blir finare och finare. Och ju fler små kristaller du får, ju fortare kristalliserar det. Och så rör du. Och konsten där var ju att röra tillräckligt länge, men inte för länge. Därför att till slut så har ju allt kristalliserat, och rör du för länge där, då finns det ingen, då får du som en smet i, lite beroende på vilken nektar det kommer från, vilken honung det är då, men du får den som en smet, alltså du rörde den för länge, så det fanns ingen så den kunde sätta sig det där sista och ändå bli hyfsat fast, va? Och slutade du för tidigt, ja, då kunde den istället bli alldeles för hård. Så det krävde lite erfarenhet då, och det har blivit lättare med ympningen då. Men det behövs absolut inte ympas, men det får folk lära sig idag då. Att det måste man. Och jag drar paralleller där då.
Precis, för det här är ju... Alltså jag blir deppig av det här såklart. Alltså det är skittråkigt att Ida som är sugen på att göra någonting som är... Lär sig en ny färdighet som liksom, bidrar till ökad hållbarhet, som gör henne mer självständig och kapabel. Och så bara tappar hon sugen av att det är så jävla strängt på internet.
Det, man kan det säga att de jobbar åt förstöraren helt enkelt.
Ja, men exakt.
De förstörande
krafterna. Och vill de att man ska köpa tomat i affären så absolut. Men ska vi gå igenom de här hennes liksom oroer?
Mm.
Det här med botulism, börjar vi med då.
Ja.
Det här vi pratat om det här 1000 gånger, men vi tar det igen.
Ja, precis. De som lyssnar, alltså jag är ju för, men en del har ju våran podd och somnar till Kalle, det vet du, va?
Ja, nu är det dags. Nu kommer de att... Ja,
och, men de har, jag har hört det, de säger det. Men jag lyssnar dagen efter igen och antecknar, har de sagt.
Bra.
Nej, men det är ju många som lyssnar på alla avsnitt. Och, men jag har frågat en del som jag känner. Ja, men det är bra med repetition, säger de. Mm, man påminner igen. Ja. Botulism. Botulinum. Det är ju alltså ett ämne som bildas av de här bakterierna som är väldigt tåliga. När de tillväxer. Så är det. Och det är bland de giftigaste ämnen vi känner till. Det kommer
en tesked kan döda.
Ja, alltså det är några hekto dödar hela jordens befolkning, va, om man sprider ut det på var och en. Va. Så är det.
Varför vill Ida odla den här i sina burkar då? Alltså det verkar ju livsfarligt.
Ja, och det är det. Så att grejen är så här, man ska inte... Vi vill absolut inte negligera det här. Men om vi har pratat om allting hela tiden, gång på gång under många, många avsnitt, så om vi ska prata om det lite grann så kan vi ju inte egentligen dra allting varje gång. Jag tycker inte det behöver ställa sådana krav, utan man ska vara noga. Om man tittar på, nu skrev inte hon hur hon konserverar. För man kan ju göra på olika sätt där, va? Och det ena är ju i vanlig kastrull med vatten i, med en handduk eller något mellanlägg eller någonting i botten så inte burkarna ska ramlas under mot botten då, va? Och då når du ju bara 100 grader på vattnet.
Mm.
Och det kan vara ett jättebra sätt när man jobbar med sura produkter som våra bär och äpplen och sånt.
Mm.
Och tomater. Men det som är viktigt med tomaterna där då, det är ju alltså det här att de ligger precis på rätt sida om rätt pH-värde som är 4,5. Det finns inga marginaler att tala om där, i alla fall inga stora marginaler. Det är därför en del säger att de ska tryckkonservera den, va? Och gör man lite grönsakssås som jag och Ingmar gör till exempel, att man blandar i, man får ju, vi har bara 3 sommarskorsplanter nu, men det blir ju mängder med skors i alla fall, va?
Mm.
Och vi tycker att det blir en väldigt god sås, även det att blanda med tomater och skors, och då minskar eller höjs ju pH ännu mer. Så gör man sådana saker, då ska man absolut tryckkoka, va?
Mm.
Men har du en ren tomatsås så ligger den på rätt sida. Men med inte några stora marginaler, så är det. För pH 4,5, om du har surare än pH 4,5, då får du ingen tillväxt på de här bakterierna som finns i princip överallt, kan man säga. Då.
Hur de trivs inte i den miljön?
Nej, de kan inte växa helt enkelt. Så då, och det är när de växer och förökar sig som det här giftiga ämnet bildas. Det är det som är grejen då. Men sen är det ju några andra gränser också. Det finns olika typer av de här botulinumbakterierna då. Och de som är på grönsaker, kött och så vidare. Egentligen är det väl fisk och skaldjur och sånt där som har de som tillväxer ända ner till 4 grader då. Det är därför vi har de här kalla delarna av kylskåpet för gravad lax och sånt där. Då. För de ska man vara försiktig med. De få fall som är handlar oftast om den typen av produkter då som är där. Va? Men har du de här andra, då är det 10 grader. Och det är ju därför man förr hade konservburkarna i jordkällaren.
Ja.
För där var det kallt. För då hade man inte tryckkokarna, utan man körde ju i vattenbad. Men då körde man ju kött och sånt också. Men då ställde man dem tillräckligt kallt helt enkelt.
Oh.
Vill du ha dem i varmare temperatur, ja, men då ska du tryckkoka dem helt enkelt. För när du tryckkokar dem då tillräckligt länge, då kommer du upp i 120 grader. Och då kan du döda de här bakterierna. Då finns de inte där. Helt enkelt.
Det är lugnt.
Då är det lugnt. Då kan den stå i rumstemperatur i princip. Den där.
Det som händer då det är ju att det är dels dödas alla bakterier och sen så blir det ett vakuum i burken så att inga nya bakterier kommer in.
Mm.
Och då är det lugnt.
Ja, men då har vi här. Vi har pH-värdet som är centralt.
Alltså, vi måste se om pH-värdet bara. Vi pratade ju förra gången om lackmuspapper. Det var ju någon lyssnare som hörde av sig om att man kunde göra samma sak med rödkål.
Ja, det var spännande.
Verkligen.
Men jag måste ändå säga en sak där också. Eftersom vi pratar om det, jag vill förtydliga det. Alltså det finns, för det var ju det med kålen med. Jag har inte gett feedback på den. Det är just det här när du får 0-14, va? Alltså suraste sura i princip. Till mest basiska då. Neutralt är ju 7 i mitten.
Mm.
Och den är, det är 10 potenser på den. Så varje steg är ju 10 gånger mer vätejoner när det blir surare. Va? Så steget mellan 4 och 5, det är 10 gångers skillnad då. Och så vidare varje steg. Så
Ida, det här behöver man inte kunna för att få konservera, bara så du vet.
Nej, nej. Ja, jag vill bara säga att det är väldigt stor skillnad mellan... Alltså det är ju 100 gånger skillnad mellan 7 och 5.
Okej, okay. Ja.
Ja, 7 är ju egentligen 0 då. Men mellan 6 och 4 så är det 100 gånger skillnad. Så att det är stora skillnader.
Ja.
Och då är det ju så här, 4,5 är den livsmedelssäkra gränsen. Och då kanske man inte ska ha sånt här lackmuspapper som går mellan 0 och 14 med ett steg i taget. Är det 4,6 eller är det 4,4? Mm. Det är ju intressant. Förstår du? Man då finns det speciella såna här remsor som man kan doppa om man vill göra noga och vara säker. Det är ju för dem som vill när man är nybörjare, otrygg och så vidare och inte har koll riktigt. Så det är bättre att köpa en som ligger just där kring det här intervallet då, va? Alltså typ 3,5 till 4,8 eller något sånt där.
Just det.
Mm. Så är det. Så att vi har de här grejerna, summerar i alla fall då. Vi har lagringstemperaturen. Alltså du vet det här, vi har ju våra frysboxar idag. Ingen kan detta längre, för alla bara slänger i frysboxen och behöver ingen bry sig, för det är tillräckligt kallt och händer inget.
Nej.
Eller hur?
Det är lugnt.
Ja, och de där gränserna som är uppåt då, det är 10 plus grader för den ena typen kött och grönsaker typ, som inte är sura då, va? Och sen är det 4 när det gäller mer vattenbaserade livsmedel då. Så det är pH där. Och sen har vi ju nästa grej då. Det är att man dödar, och då är det tryckkokning, för då kan man höja temperaturen på vätskan till 120 grader, och då ska det ske en viss tid, för att då avdödar du de här, så att då kan de ju inte växa heller, va?
Och det är det här som är den här så olika tabellerna som vi pratar om, som finns på en amerikansk hälsodepartements hemsida.
Ja.
Där det står, beroende på hur högt över havet du bor och hur stor burk du har i din konserveringsapparat eller tryckkokare, så ska du köra olika länge. Mm. Så för mig, honungsburk för mig, då ska jag köra så att jag ser 2 ringar på säkerhetsventilen på min tryckkokare. Den ser alltså till när det är 120 grader. Jag ska hålla de 2 ringarna i 45 minuter för en honungsburk. Då är jag safe, om jag vet rätt.
Ja, så är det. Kan variera lite med olika livsmedel och storlek på livsmedlen i burken och så vidare också. Du vet, är det stora bitar kött så ska det hinna tränga in i och så vidare, va? Men det finns tabeller för det.
Ja.
Och när det gäller tomatsåser och sådär, så är det ju inte så mycket att fundera på. Det är en sås, och då är det ju de här 45 minuterna för en sån 540, ja, en halvliters burk.
Mm.
Men summeringen där då, så vill jag säga att det finns ju en sista grej också. Och det är ju vid tillagningen. Det här giftet då, som är så fasansfullt giftigt, det förstörs ju om du värmer upp maten till 85 grader i 6 minuter. Då har du med marginal förstört det här giftet. Så du har...
Men, nu förstår jag inte. Varför dör vi 85 grader vid tillagning men inte vid konservering?
Det är giftet. Nu pratar vi giftet. Alltså blev det för varmt i förvaringen, så att de började växa, för det bildades lite gift. Det är giftet som förstörs, inte bakterierna.
Taget.
Ja.
Just det. Så om du bara inte äter tomatsåsen rå sen, så är det förmodligen lugnt.
Mm. Det är så... Ja, det är ju så här som du vet, det är ju, man märker ju att det triggar då, va?
Skojar du?
Ja, men alltså, håller man på med konserver på olika sätt, är det en tät konserv som man vet är riktig, köpta konserver kan man ju oftast verkligen lita på. Och de inte är skadade i burken. Är det minsta skada eller man misstänker spricka eller någonting i en plåtkonservburk till exempel.
Vad slänger jag?
Alltså, ja, eller kokar den ordentligt om den inte luktar och smakar illa egentligen. Alltså i nödsituation. Nu är vi ju ett beredskapspodd, va? När man svälter och hittar. Då har du ju det här 85 grader i 6 minuter. Då kokar du den ordentligt i alla fall i en halvtimme, va? Så är du på... Förstår du? Jag menar, man kanske inte behöver äta den. Jag menar, så dyr är den inte. Men om det inte finns någon mat att tala om, va? Så har man det där med tillagningen som förstör giftet också. Så Perfekt. Det är inte botulinumbakterierna i sig, för de finns mer eller mindre överallt.
Just det.
Utan det är när de växer som det här giftet bildas.
Och det gör de i syrefattiga miljöer, visst är det så?
Ja, men precis. Alltså där det finns ont om luft egentligen.
Ja. Men okej, okay. Och det här med att den blir bäsk då, som Ida skriver om?
Nej, men alltså det var det jag trodde som var det här med att det byggs på. Alltså jag sa ju att skalen tror jag är mer det här att de var besvärliga att äta. Så därför skalar man alltid för det blir liksom lägre kvalitet med de här skalremsorna i. Men nu när vi kan mixa så försvinner ju de. Och då har det där ägnats över då. Alltså jag kan väl säga så här. Jag har ju vänner som har helt otroliga smaksinnen. Min son till exempel. Han har väldigt bra doft och smaksinne då, va? Det hänger ihop. Så han kan ju känna mycket små nyanser i saker och ting då, va? Jag har ju märkt att det gäller ju gravida kvinnor också till exempel.
Kan det vara så att din son är gravid?
Ja, men om de är, jag tror att det är för att de ska bli extra skärpta. Just för att skydda barnet. För det är ju med de sinnena alltså, som vi lokaliserar om mat är skämd eller dålig och så vidare, va?
Det känns, tycker jag, känns självklart att det är så. Att de måste ha koll så att de inte blir skadade.
Ja, en del har kvar det efteråt också, att de upplever att de har starka sinnen. Men jag tror att det kan gå tillbaka och att det är lägre innan, för att de inte ska bli, alltså det blir rätt störigt för en människa att ha supersinnen. Du får för mycket intryck helt enkelt. Kan ju knappt röra dig ut när du känner alla dofter.
Nej. Hålla sig hemma.
Vi som har haft levt ihop med gravida kvinnor, vi vet.
Alltså det är nästan mer, det är mer känslor där än det är på konserveringsforum på Facebook, men inte mycket.
Nej. Precis. Men tycker du att vi klargjorde då?
Ja, men idag får jag till.
Om konservering.
Ja, hon har gjort lingonsylt också.
Just det.
Hon kokade lingonsylt, kokkonserverade. Jag blir lite nervös här att hon säger kokkonserverade, för jag vill säga att hon ska tryckkonservera.
Ja, men lingon hon, behöver du ju inte konservera.
Nej, precis. Men vet annat, hon skrev också så här, och jag kan lyfta i locket utan att det släpper. Det är inte heller ett tecken på att det är klart, liksom.
Nej, men det är ett tecken på att burken är tät.
Ja.
Det är det där. Det är ju därför folk håller på, och det är ju därför du är en idiot om du inte har väckburkar och så vidare. Men vi vet ju att vi kan se om locket buktar in, och vi kan knacka på det och höra om det är tätt.
Ja. Hur som helst, Ida har i alla fall gjort lingonsylt. Hade i syltsocker men tog mindre än jag brukar, för det brukar bli så jäkla sött. Nu blir det för jäkla surt. Kan jag koka om det eller ska jag äta sur sylt? Säger Ida.
Ja, det går att koka om. Men alltså, just lingon då är ju en sån fantastisk bär på det viset att det är ju redan konserverat. Nu kommer inte jag ihåg, men det är ju en form av benzoat naturligt i lingon. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken typ det är, men du vet, natriumbenzoat, det är en av de här fruktansvärda E-ämnena som kan vara konserveringsämnen i.
Ja.
Det finns ju naturligt i lingon då, va?
Berätta inte om det här på Facebook. Man går inte att äta lingon längre då.
Nej, nu sjunker efterfrågan på lingonsylt.
Men du får fråga, om jag nu gör lingonsylt, ska jag ställa den vad fan som helst då? För att det är så, det är det ämnet och det är så surt. Kommer inte att jäsa?
Benzoatet skyddar ju, alltså när det gäller det här med frukt och bär då, då är det ju mer jästsvampar och mögelsvampar och sådana saker som förstör.
Ja.
Det är ju
så rent botulinumässigt är det lugnt.
Konservera det, sånt då, va? Alltså det, då har vi ju det här med att du har förvärmda burkar som är steriliserade så att de här svamparna är förstörda, och sen häller vi i den varma sylten eller saften i flaskan då, va?
Just det.
Och då är ju det steriliserat, och så försluter vi den, och när det gäller burkarna så ställer vi dem upp och ner så att locket också får den här varma syltmassan eller marmeladen eller gelén på sig.
Just det.
Och då finns inte mögel där. Botulinumen kan inte växa, för det är ju surare än 4,5. Mm. Så det är inte problemet när jag håller på med bär och frukter då, utan det är ju mögel och jäst då. Men just då när det gäller lingon, alltså förvara hade man ju lingonvatten, alltså du bara lät dem ligga i vatten så att de inte torkade.
Jaha.
Du kan lägga dem direkt i, va? Och just när det gäller sötningen här då, för att det är ju lite speciellt. Alltså många gör ju så här att de kokar ingen sylt, utan de gör rårörda lingon och sötar till önskad mängd.
Så är jag.
Mm. Så det är lite svaret på hennes fråga. Du kan söta och hålla på som du vill. Ju mer du kokar, ju mer skadar du ju känsliga vitaminer och sånt i bäret då. Så att det här med
rårör, för att lingon känns ju som det nyttigaste som finns. Om de växte liksom på andra sidan jorden så skulle vi köpa dem för 900 kronor kilot.
Ja, men typ så. Typ så. Det är som jag brukar säga. Vi kanske ska börja göra svarta vinbärsjuice här, Ingmarie, och sälja för 1500 kronor i liten på andra sidan jordklotet. Liksom. Berätta om våran terroir här, va? Med de här mineralrika jordarna och hyperitberggrunden här och ljuset och värmen som är unikt här i Skandinavien, ja, tack vare Golfströmmen och de här fantastiska bären. Ja, du hör ju.
Och midnattssolen som,
ja,
som laddar bären med
energi. Fast det är inte riktigt sant, för det är ju lite längre upp. Men vi kan säga strax under polcirkeln och midnattssolens land, säger vi.
En miss som jag verkar göra då är att jag har mina lingon i frysen tills det är dags att råröra dem. Och sen så rör jag en burk och sen använder jag upp den och så gör jag en ny. Men då skulle jag alltså kunna ha dem bara typ i fickorna lika gärna.
I fickorna?
Jag
ska vara ärlig och säga att jag har inte hållit på själv med vattenlingon. Jag vet bara att de la dem i vatten för att de skulle hålla sig bra. Jag tänker att
om det är någon som har testat det får ni höra till podden. Massa,
de flyter väl lite i vattnet också, kan tänka, så de inte pressar så mycket på varandra och så torkar de inte och så vidare, va?
Du, jag har en fråga som rör mina egna grejer.
Mm.
Jag håller på med mjölksyra chili.
Ja.
I ett sånt här speciellt kärl.
Ett lerkärl eller plastkärl?
Ja, keramikkärl.
Okej, med vattenlås på.
Med vattenlås. Det är nu mögel i vattenlåset.
Mm.
Är det något dåligt eller ska jag göra något?
Ja, du kan ju lyfta av locket och göra rent helt enkelt och fylla på nytt vatten.
Och det förstörs inte om jag öppnar upp det och då kommer in bakterier.
Alltså, har det bubblat i vattenlåset?
Ja.
Ja, vad bra. Då är det ju en jäsningsprocess som pågår där inne och då bildas ju mjölksyra och koldioxid.
Ja.
Och koldioxid är ju tyngre än luft.
Ja.
Och det gör ju det att det hamnar ju närmast ytan längst ner. Och luften är ovanför. Så när det fylls på med koldioxid så trycker det ju syret upp och ut.
Ja.
Så det innebär att det finns ju inget syre i burken utan det är ju fyllt av koldioxid där inne, va?
Uh-huh.
Så när du lyfter av där så är det ingen fara. Du får ju bara vara försiktig. Så att, ja men alltså du vill ju inte ha ner grejer i det där så att det börjar mögla och så vidare. Och då kan du, när du gör det så kan du passa på att titta om det har bildats någon mögel på ytan.
Mm.
För det gör det lätt. Man brukar ju ha en vikt på så att alla växtdelarna som man syrar är under vattenytan då. Men det kan bli lite vitt mögel och sådär. Då tar du, de brukar sitta ihop lite filtat så då lyfter du bara av det.
Okej. Okay.
Det är inte någon fara.
Bra.
Det kan påverka smak däremot så att ta bort det om du ser det.
Fixa det. Tack för det. Jag hoppas att jag svarar på dina frågor också, Ida. Kör på med tomatsåsen. Och det här med att slänga verkar dumt. Det är bättre att du smakar på din sås och kollar om den är bäsk.
Mm.
Eller om den är god. Och sen när du tillagar den så är tomatsåsens bästa vän är lite balsamvinäger, en nypa socker och jag brukar ha lite, det här är min hemliga ingrediens, lite fisksås i.
Kalle, nu är bara den inte hemlig längre.
Och sen en smörklick på slutet.
Mm.
Det blir asgott. Lycka till, Ida!
Ja, Kalle, jag tycker det var väldigt bra sagt av dig just det där. Men smaka.
Oh.
Det är du som bestämmer.
Ja.
Och framförallt om man är tveksam då, tillaga ordentligt då.
Just det, så slipper du botulinum skräcken.
Nej, men just det där att locket sitter på, hon har kört rätt tid, är hon nervös på något sätt, tillaga ordentligt. Så är det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nästa fråga kommer från Johannes. Han skriver så här. Tack för podden. Tack själv, Johannes. Han bor på en ort med cirka 40 000 invånare. Och nu ska de lägga ner akutmottagningen. Vilket gör att det är ungefär en timme till närmsta akutmottagning. Skövde.
Mm.
Hur ska vi förbereda oss? Vad ska vi göra hemma? Hjälp oss att rädda liv. För folk kommer att dö på grund av nedläggningen. Tackar och bockar.
Ja. Alltså det är ju märkligt ändå hela tiden detta. Vet du? En befolkning som jobbar för miljoner människor. Och produktiviteten ökar och alltihopa det här. Och det bara dras ner och läggs ner.
Man skulle kanske kunna kolla på, om man tittar liksom på samhället och ser vilka det är som går bra. Alltså för det är ju några i samhället som det går bättre och bättre för. Och sen finns det några som det går sämre och sämre för. Och så kan man försöka, och nu blir det politiskt, förlåt.
Mm. Nej men alltså det är både och det där. Så, alltså det är ju, resurser ansamlas ju. De rikaste rika har ju aldrig varit rikare ännu. Eller man kan säga så här, skillnaden mellan vanligt folk och de rikaste rika. Nu pratar jag inte om duktiga entreprenörer eller någonting som skapar mycket bra för människor och så, utan de riktigt storägarna då. Men samtidigt så är ju båda mina föräldrar sjuka nu och jag har ju kontakt med sjukvården.
Ja.
Alltså, min mor då som åkte in akut nu, hon skulle till korttidsboende. Och nu är det ju 30 år sedan som någonting sånt, som man flyttade det här med boenden och sånt till kommunerna istället när det gällde sånt, va. Så då skulle hon ju till kommunalt korttidsboende. Men alltså, det verkar inte som man har fått in rutiner för att skicka med journaler och sånt som underlag för personalen, vad som kan hända och så med de här äldre sjuka och sånt där. Inte ens nu. Så att det funkar inte särskilt bra heller. Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det jag har ju fått vård och varit imponerad när det gäller akut. Och där är det, funkar det ju oftast jäkligt bra alltså. Men sånt här, nej. Att de får hålla på. Rent ut sagt. Alltså det är ansvariga chefer och sånt där. Alltså det får inte vara så jävla dåligt som det är, va. Det får inte det. Men det bara tillåts decennium efter decennium. Så att det är flera sjuka saker i det här alltså. Så är det. Men. Ja. Bara nämna också att.
Men kan det sitta.
Min pappa har haft den 26:e läkaren. Tog ordentliga prover och så på ett sår hos min pappa, va. Den 26:e läkaren. Deras största bekymmer har varit att han inte ska få ordentliga smärtlindring för att han kan bli beroende, min 81-åriga pappa.
Låt honom bli beroende.
Ja, exakt. Och slippa smärtan, höll jag på att säga. Va? Ja, det är, och nu lämnar vi det. Jag måste klara av att fokusera på podden här. Så att det finns många aspekter på det där med sjukvården. Nu var det ju en nedlagd akut där.
Ja.
Ja, men alltså det är ju hyfsat stora...
Ja, 40 000 människor. Det är,
ja,
men det är stor.
Alltså, ja, du vet. Ta bort den akut. Ja. Ja. Nej, men grejen är så här att det man får tänka på då, det, jag får väl säga så här, jag skulle vilja säga att idag så har vi faktiskt, det är ju flera sponsorer sedan tidigare som har hört av sig, så vi kommer ju köra sponsringar nu då, de närmaste avsnittet här, det är tre stycken av oss, den tredje är vi inte helt klara med än, men idag så är det den gamla välkända OV-butiken, de som hjälpte oss med skyddsmaskerna. För ja. Ett bra tag sen då. Och det är så här kan jag säga då att vi fick ju en kod, en 10% rabattkod i kategorin, nu ska vi se, hemberedskap och prepping. Det är en underkategori till hemberedskap och friluftsliv. Allt som är i den kategorin får lyssnarna 10% rabatt med rabattkoden hemberedskap med stort H i början. Stort H i början.
Säljer de akutmottagningar?
Nej, men däremot så har de sjukvårdsutrustning. Och det jag tänker just det här när tiderna drar iväg.
Och en timme för att köra till närmaste sjukhus.
Exakt. Exakt. Nu vet inte jag hur det är. Jag misstänker att en sån stad bör ju ha... rätt utvecklad ambulanssjukvård med väldigt duktiga akutsjuksköterskor och sånt i personalen där, va. Men när tiderna drar iväg så blir det ju det här riktigt akuta som det gäller att hålla liv i folk om det blir en allvarligare olycka, va.
Just det.
Hugger ved. Sitter och leker med kniven och sticker på fel ställe in i ljumsken. I dödens triangel.
Ursäkta, vad leker du med kniven?
Nej, men det är, folk gör ju det. Sitter väl den och fepplar mellan bena. I dödens triangel. Oops. Tänkte det när jag lärde mitt äldsta barnbarn det. När jag tror hon var 7 år. Dödens triangel.
Jag tror det, alltså, var det ett sätt att liksom hålla folk från att hålla på att snuska sig, eller? Kallar det dödens triangel?
Nej. Det är därför att det är ju den triangel som bildas mellan ljumskarna och knäna när du sitter brett och så hänger på bena och täljer emellan bena. Det vet ju du som jagar vildsvin. Vad har du för byxor då på dig och varför?
Ja, då har jag kevlarbyxor för att jag inte ska få en bete i ljumskan.
På insidan, därför att där ligger de här kraftiga kroppspulsådrarna väldigt ytligt, ja. Just. Därför ska du inte sitta och fippla med en kniv där och dra i trä och så vidare och halka. Så är det. Nej, men alltså, man kan skada sig. Och då är det så att de har ju tagit fram olika sjukvårdsväskor som är traumaväskor helt enkelt. Och det jag ser där är att de har fått riktigt hyfsade priser, förutom att vi har 10% rabatt då, på såna här saker som... homeostatiska förband och sånt. Så det som inne, vad heter det? Kaolin heter det ämnet, va? Det är det här sel också, de här. Alltså när du stoppar in det i till exempel sticksår och så vidare. Det är ju sådana gasbindar då med det här ämnet i. Så gör det att blodet koagulerar fortare till exempel.
Möla fullt ska man tänka, va?
Exakt. Oh. Och sen är det ju tourniquet och vanliga första förband. Kraftigare sådana och sånt som är i där då. Förutom mer gasbinda som är sånt som man kan stoppa i hål, va? Det kan ju vara jaktolyckor och liknande också i så fall, va? Så sådana grejer kan man ju tänka på. Och det gäller ju generellt. Jag har ju sånt här. Därför det tar ju lång tid för ambulansen att komma hit också.
Mm.
Jag har ju till och med en hjärtstartare här. Så att, som alla grannar känner till också. Och har fått lov att slå in rutan om inte jag är hemma, va? Så de vet var den finns. Det borde ju finnas i alla småbyar hjärtstartare. Det är en typisk sån där. Gå ihop i byalaget och köp en hjärtstartare.
Ja.
Till exempel också då, va?
Ja.
Men sen överhuvudtaget just i beredskapssyfte det här med Ja, men ta det här var ju på, vad kallas de nu ska jag säga? Kallas de PDV, pågående dödligt våld? Kallas de väl. Det är ju mer för väktare och poliser och sånt också då, som är i våldsamma situationer. Men det gäller ju även dig för traumatiska olyckor och sånt då. Ja. Men sen har du ju brännskador och sånt där också. Som går att lindra med och mildra verkningarna med brännskadesalver och förband och sådana saker som man bör ha hemma då va. Vad tänker du på något mer, Kalle?
Ja, men alltså nu blir det som att svaret blev ju att man skulle köpa de här grejerna från vår sponsor. Det låter ju bra.
Men om man, ja, ska tänka är, liksom... man kan väl köpa dem. Tanken är väl att man har sånt hemma.
Så ja, att men vilka grejer är det då? Det är grejer för att stoppa blödning.
Ja, det är det.
Det är ha koll på en hjärtstartare. Det kommer ju finnas om man bor på en ort med 40 000 personer så finns det hjärtstartare någonstans. Ha koll på vad den är.
Ja, alltså här handlar det ju om minuter. Så att bor du i en by utanför till exempel. Alltså alla de här 40 000 bor ju inte inne i Lidköping va?
Nej.
Nej. Så att håll koll på vad de är och finns det inte i närheten så gå ihop med dem runt omkring dig.
Och sen är det väl satt i halsen också va?
Ja.
Hur ska man tänka då?
Heimlich-manöver finns ju.
Ja. Jag fick en grej av en bekant som var en slang och ett glidmedel som man ska trycka ner i näsan på folk som har satt i halsen.
Ja, nasofaryngel är det. Det har ju vi i våra traumaväskor också. Sen, vi kan ju gå igenom lite olika breddgrejer. Så då. Det finns ju, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Vi har ju två sjuksköterskor i våran familj, min svärdotter och min dotter. Och de har ju varsin större ryggsäck som jag har ordnat till dem. Där finns bland annat en ganska lång tång.
Okej.
Okay. Som gör att du, den finns till vuxna och till barn, är viktigt att känna till då. Den har en böj och den gör att du kan komma ner en bit i halsen och faktiskt greppa i saker där.
Okej.
Men det, jag vet inte hur mycket jag har aldrig använt sån, jag har ingen utbildning på det. Jag vet inte hur så. Men om du inte får ut med Heimlich-manöver som är, den kan man söka på YouTube så ser man den. Men det handlar ju om att under bröstkorgen där skapa en stöt genom att trycka till. Stå bakom och trycka till. Med händerna och skapa ett övertryck i lungorna som pressar ut luften och förhoppningsvis pressar ut det som sitter i halsen då.
Just det.
Men ja, det tycker jag att man kan titta där som man ser och det går att öva på det också.
Sen är det väl också att man kan sätta press på sina politiker, för det låter ju inte rimligt att den här akutmottagningen ska läggas ner.
Nej. Men alltså, har man råd att skicka runt min farsa till 25 olika läkare på ett halvår så... Ja.
Ja.
Man kan ju använda pengarna till sånt då istället.
Man tycker det.
Ja.
Patrik, det var något mer om OV-butiken.
Ja. De har ju... Alltså jag får ju ofta den här frågan, hur ska jag göra i lägenhet om jag behöver koka vatten och sånt där. Man får ju inte lagra speciellt mycket gasol och rödsprit, alltså brandfarliga ämnen i flerfamiljsbostäder.
Nej.
Men då finns ju det här med ved.
Det finns ju väl ofta väldigt mycket av i skog till exempel.
Ja, kanske inte in i trapphuset på ett läte där vidare. Men grejen är ju så här att på granngården och liknande ställen, jag tror på de flesta bygghandlar och sånt också, så finns det ju pellets.
Mm.
Och det är ju likvärdigt med vilken gammal soffa som helst som man ställer ner i förrådet brandskyddsmässigt. Va? Alltså, nu vet inte jag om det har blivit några begränsningar just på det där. Men jag har svårt att se det. Alltså det är ju mycket brännbart material som samlas på ett ställe. Så att man kan väl tänka sig att det finns det. Men jag tror inte det finns det. Så det innebär ju i så fall att du kan ju ha en hel del pellets i ett förråd. Alltså bränsle. Men det är ju sånt bränsle, gasol och rödsprit och sånt, det kan man ju elda med inne. Det blir ju inte sån rök på det, va?
Just det.
Men det blir det ju när man eldar med kottar och pinnar och sånt.
Ja.
Så det är ju ett balkongkök då. Alltså i en nödsituation. Jag tror att det är restriktioner på balkonger också med grillar och öppna lågor och så vidare egentligen då. Så att det är ju ett extremt nödläge. Eller att man helt enkelt får gå ut på gården och ta med en gryta och koka då.
Vad ska man elda pelletsen i då?
Då finns det... Alltså det finns ju små såna här friluftskök som vi kallar för kottkök då. Men de har ju inte så stor kapacitet.
Hobo stove har jag hört också.
Ja, det finns lite olika såna där. Men så finns det en annan typ av kök som kallas för raketspis. Eller rocket stove på engelska. Om man vill hitta väldigt många träffar på YouTube och så vidare då.
Ja.
Och det går att bygga... stora grejer och få jätteeffekter på dem där. För vad som händer där är att du har en skorsten och så petar du in pinnarna eller veden långt ner. Och så har du spjällen där nere också. Det gör ju att när du har en skorsten så får du ett drag.
Just det.
Och du får ett väldigt sug i den här, så det blir ju en låga som står rätt upp i den här skorstenen. Och där uppe har du ett kokkällställ då så du kan ställa. Så det liknar väldigt mycket ett gasolkök kan man säga. Att det blåser upp en låga under kastrullen då. Och då har OV-butiken tagit fram en sån raketspis som är mindre. Som är transportabel. Och jag tänker i... och jag bad dem faktiskt igår... provälda den med pellet. Så de tyckte det var en väldigt bra idé kan jag säga. För att okay. Den ena av dem där Micke, han eldade med pellet, så han hade det hemma. Men testa det då, sa jag, så vi vet det när vi pratar om det. För vi vet ju att det funkar med flis och kottar och småpinnar och så vidare då. Men den här, jag har provat den själv i helgen också innan jag bestämde för att jag ville ju testa den innan vi skulle prata om den då. För det här är ett samarbete mellan oss och OV-butiken då, får vi vara tydliga med också. Och det som imponerade på mig, det var stabiliteten. Den är ju lite högre. Och det innebär att man funderar ju på, oj då, om jag kokar vatten här uppe nu 35 cm upp i luften. Hur lätt välter det här på någon? Men det var... Jag har varit väldigt imponerad av stabiliteten. Och då sitter det vältstödet med två vingmuttrar. Så att det är väldigt lätt att demontera också och stoppa in i raketspisen. Just för transportabel och det är en påse med och så vidare. Så jag skulle vilja säga... Kanske inte ryggsäckstorlek. Den är kraftig plåt, men perfekt att ha hemma som större kokmöjlighet, alltså extra kök ute.
Mm.
Koka vatten, laga, steka, alltihopa det här va. Jättemöjlighet, det är ju de här som de skickar ner till Ukraina kan vi väl säga också. Som kaminer. Men det är inte kaminer som du kan ha inomhus. Det är jätteviktigt då. I och med att inte rökrörs och rökgaserna går ut. Va? Utan det här är något. För den blir varm så du kan värma den runt den också. Men det är för utomhusvärmning i så fall då. Va?
Mm. Mm.
Kanot. Baskamp. Basecamp. Alltså basläger. Bilar och sådana saker. Helt perfekt att ta med.
Så, alltså det är ett friluftskök som, där du liksom aldrig får slut på bränsle.
Så kan man säga. Nackdelen, går inte att elda inne.
Just det.
Där vinner rödsprit och gasol då. Stora fördelen är att du har en effektiv förbränning. Går åt lite bränsle. Det blir nästan ingen rök. Får du igång den ordentligt med pellets och sådana grejer så är det, kan man nästan säga att den är rökfri. Va? För att det blir så bra... förbränning, mycket syre blåser ju på va.
Alltså det binder även rökgaserna upp va? Så.
Ja, precis. Att det blir jag tror testar du så är det väl inte fullständig förbränning, men det är väl så nära du kan komma det där. När den är varm, när du börjar tända den innan du har fått upp draget och så vidare, då ryker den ju som vilken eldstad som helst såklart. Va? Så att Men när den är igång då så funkar den väldigt.
Vad kostar den då?
Den kostar 13,95. Men använder du den där, den ligger ju i den här kategorin hemberedskap och prepping. Och då kan man använda den där koden också, hemberedskap med stort H i början. Så får du 10% till på den då. Gå in och titta på den på OV-butiken där, så får du se om det är något som används. För jag har ju nämligen så sent som för, ja, det är väl kanske något år sedan, så hörde de av sig till mig. Med just de där frågorna. Jag inser ju liksom att det här med att koka vatten, om tiderna drar iväg och så vidare på det här. Just i lägenhet då. Det var det första jag tänkte på när de frågade mig om den här spisen, vad jag tyckte om den. Då tänkte jag just det. Där är den. Den är ju givetvis lämplig på andra ställen också som extra källa för kokning och sådana saker då. Riktigt rejäl faktiskt.
Kul! Mm. Tack OV-butiken, och vi ska avsluta podden idag med en riktig solskenshistoria, Patrik.
Ja.
Och det är ju mina äppelträd.
Ja!
För i våras så var du här och...
massakrera, säg som det är nu, Kalle. Massakrera.
Alltså det var så... Alltså det var hemskt. De ser ut som förvridna piprensare i mina träd när du hade varit här. Men nu, ett halvår eller 4 månader senare, så mår ju träden fantastiskt. Det är tydligt att några av träden har satsat på frukt. Så de har inte växt så mycket, men de har mycket äpplen. Men några som inte har satsat på frukt, de har ju blivit... Alltså ett träd, det har ju växt... har ju blivit 3 gånger så högt i sommar, typ. Mm. Helt sjukt. Mm. Så tack.
Men har de skickat mycket nya grenar då? För det var ju det vi ville. För det var ju fel grenvinklar. Det var skadade. De satt på fel plats.
Det var en katastrof.
Ja, de var ju en katastrof innan, och så var det ju ett sätt att försöka styra upp dem innan det blev för stora träd också, va? Men då vill man, det här med att de ger frukt, det är egentligen inte bra, utan det är snarare att shit, nu kommer jag bli uppäten här utav den här älgen som är här och betar ner mig, va? Så att nu gäller det att sprida mina gener, alltså den är stressad.
Alltså man kan säga att du beskar mina äppelträd som var du en hungrig älg.
Ja, exakt.
Ja. Oh.
Så det egentligen hade jag ju velat att alla skulle svara vegetativt där då, va? Så är det. Men då hade det varit bättre, tror jag, om man hade gjort det just när man beskar på vårvintern, som man gjorde mycket förr när man hade tid då, va?
Ja.
För då stimuleras den vegetativa tillväxten väldigt mycket. Och det var ju det vi ville där, va? Vi ville få nya grenar att välja på. Mm. Och så.
Men vad ska jag göra nu då?
Jag tror jag var där i maj, va? Var det så?
Ja.
Det var lite sent då, va? Men då var ändå några som svarade, så då förstår du principen i alla fall.
Ja. Men vad är liksom nästa steg?
Ja, då får du titta på de här nya grenarna som har kommit till de som svarade med vegetativ tillväxt då. Vilka vill du behålla? Och då...
jag undrar när du kommer hit nästa gång, Patrik.
Ja! Det var det du och visar.
Exakt.
Ja, det kan hända. Alltså, ska jag vara riktigt ärlig, när det är så unga träd nu där, så är ju det bästa faktiskt att köra vidare på. Alltså, de flesta, ja men det är ju JAS man ska beskära i. Ja, om man inte vill ha vegetativ tillväxt och så vidare, på äldre träd som inte ska skjuta vattenskott och så vidare, så är det ju juli, augusti, september. Mm. Men nu har vi unga träd som vi vill ha ut nya grenar på och så vidare. Alltså som vi vill ska växa och bli stora fina träd. Då beskär man på vårvintern för vegetativ tillväxt, för att stimulera det hos trädet. Alltså tvärtom. Så.
Men taget, då kommer man ju också, då får jag bara titta på vårvintern. Och så ska jag tänka så här, jag vill ha 3 grenar med bra grenvinkel. Det ska vara 80 cm emellan grenvarven. Och så är det bara,
ja,
det, så.
Precis. Det första kan du ju... Ja, precis. Och sen att de är pekar åt olika håll. Och gärna förskjutna lite grann i höjdled. Så inte alla grenarna sitter på samma och belastar samma ställe i stammen. För det, alltså, du ska ju inte titta på trädet hur det ser ut nu. Utan du ska ju tänka hur det ser ut om 30 år. med grova grenar. Om alla grova grenar sitter in i stammen och blir fulla i frukt och hänger ut och så vidare, så blir det ju en väldigt... du vill att trädet ska hålla, helt enkelt. Det just tänker det. Du mycket på nu. Det är därför det är viktigt med grenvinklarna. För står grenen upp för mycket och du får för spetsig grenvinkel, då är det risk att den fläker i framtiden. Ja. Va? Så du vill ha minst 45 grader då.
Jag tycker det var så kul att se att det funkade i alla fall.
Ja. Ganska bra då, får vi säga. Det, vi, hade vi gjort det i mars så... tror jag att alla hade svarat med vegetativ tillväxt. Eller i alla fall fler.
Satan, jag kommer gå loss med sekatören i mars.
Ja.
Kul! Du, Patrik, stort tack för idag. Stort tack för att ni lyssnar på podden. Och låt er inte skrämmas av det här med konservering. Det är kul och enkelt. Man måste bara fatta grunderna så går det... jättebra. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se är adressen. Och säg, vad var koden på OV-butiken, Patrik?
Hemberedskap med stort H. Och det gäller allt i kategorin hemberedskap och prepping, som är en underkategori i hemberedskap och friluftsliv. OV-butiken.se.
Och ett förslag, ett tips från oss är ju den här raketspisen.
Ja.
Okej, då så. Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.